Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Kära vänner, fantastiskt gott att få fira gudstjänst tillsammans. När vi satt och bad innan här i morse tillsammans några stycken så är det så lätt att vi tänker att vi går till gudstjänst och det är några som agerar i gudstjänsten för att jag som åhörare kan ta del av den. Men det är verkligen så att vi firar gudstjänst tillsammans. Oavsett vilken funktion vi står i med fika, värld eller leda i lovsång eller predika eller att vi sitter här tillsammans som församling så firar vi gudstjänst. Det är viktigt att påminna sig om det. Idag så är det ett tema som vi har fått höra redan. Livets bröd, midfastosöndagen. Och vi ska få läsa evangelietexten tillsammans för denna dagen. Ifrån Johannes evangeliet 6 och några verser. Och orkar dina ben bära dig så står vi upp och läser tillsammans. I Jesu namn. Jesus säger, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarar, sannoliken jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Här hamnar vi mitt i ett samtal som Jesus har med ett gäng människor. Och det här samtalet har pågått enligt så som Johannes han återger det litet stycke här innan. Och det föregås också av en händelse som sker dagen innan. Nämligen detta som också söndagsskolan stannade upp inför. Många av er knäckte nog bibelfrågan, vilken händelse är det som barnen skulle prata om? När den lilla pojken lyftes fram, två fiskar och fem bröd. Det är den händelsen som föregår det här samtalet som Jesus har. Det här tillfället när Jesus och lärjungarna har dratt sig undan någonstans vid Genesarets sjö, tagit sig upp på en höjd och sitter där kanske och tittar ut över sjön och har det gått tillsammans, då kommer det massor med folk som söker upp dem och söker upp Jesus. Det är tusentals människor som söker sig till den här platsen för att de, som det står, har fått se tecken och de har fått erfara att människor har blivit helade från sjukdom. Och då sa er en nyfikenhet. Vem är den här mannen? Den här mirakelmannen. Vad har han att ge? Så söker de sig dit. Kanske för att de själv har hört honom undervisa innan. Eller själv har fått vara med om ett helande, ett ingripande. Eller att de har hört någon som har varit med om ett mirakel. De tar sig dit. Och dagen går. Och plötsligt så kommer den där hungern smygande på. Och det är dags att äta. Och så visar det sig att ingen riktigt har tänkt på det. Och det blir ett samtal mellan Jesus och några av lärjungarna. Och det slutar med att Andreas, en av de 12, får tag på en liten grabb som inte hade glömt sin matsäck. Han hade de där 5 bröden och de där 2 fiskarna. Så får Jesus ta emot och han tar det här brödet och han tackar för det. Han delar det och så delar han ut till folket. Och han tar också hjälp av sina lärjungar att distribuera ut det här brödet. Och han säger dela ut. Och de delar och det räcker. Och folk äter. Och folk blir mätta. Och sen, inte nog med att det bara räcker precis för den stunden. Utan när de samlar ihop resterna, ja, då blir det 12 korgar fulla som blir över. De får hamna mitt i ett mirakel. Det vi kallar bespisningsundret. När Jesus formerar brödet. Och det här väcker ju naturligtvis uppståndelse i sammanhanget. Alla kanske inte lägger märke till vad som händer. Men många gör det. Och Jesus står det att han blir orolig att folket ska tvinga med honom. Och att de ska göra honom till kung på grund av det här. Så Jesus han drar sig undan. Upp på berget lite mer. Och kvällen kommer och folk kommer till ro och somnar kanske där på backen lite grann. Och så under kvällen så tar några av lärjungarna och hoppar i båten och tar sikte över mot Kafarnaum. Och mitt på natten när de har kommit sig en liten bit ut på sjön så plötsligt kommer Jesus gående på vattnet. Går i fatt om längs båten där och lärjungarna blir livrädda. Men han kommer väl förmodligen med den hälsningen som är en av de vanligaste hälsningarna i bibelordet i Nya Testamentet. Var inte rädda. Och så stiger han i båten och slår följe och plötsligt är de framme i Kafarnaum. När morgonen kommer och folket där ute på platsen där bespisningsundret har skett vaknar upp och så inser de att lärjungarna är borta. Jesus är inte här. Och då börjar de att genom olika omständigheter också ta sig över sjön till Kafarnaum och söka upp Jesus. Och där i det mötet så börjar det samtalet som vi kastades rakt in i. När de hittar Jesus där så gör de reflektionen. Men hur tog du dig hit då? Vad har hänt här under timmarna? Så här. Men då kommer Jesus med den här insikten till vännerna som har sökt upp honom. Ni åt av brödet igår och blev mätta. Och därför söker ni mig. Det första initialt var att de hade sett tecken och under och de sökte upp Jesus. Nu hade de fått smak på brödet och de söker upp Jesus. De fick ju hamna mitt i ett mirakel, ska vi påminna oss om. När det här samtalet fortlöper så säger Jesus att ni söker för att ni fick bröd som mätta för stunden. Men ni vet, det ska komma ett annat bröd som människosonen ska ge och som ska ge världen liv. Då hamnar de i att återberätta den gemensamma historia som både Jesus och folket har där. Nämligen historien om när Gud räddade folket ifrån fångenskapen i Egypten. När Gud ledde dem genom öknen. Genom ledningen från Moses så fick de ta sig på väg mot det där utlovade landet, hemlandet, där Gud försåg folket med föda och med dryck. Och de säger, Mose fick ta emot och förmedla det här mannat. Och ni har bara hört mannat. Vet ni, på hebreisk, det bygger på det hebreiska ordet manhat och betyder, vad är detta? Vad är detta för någonting? Ja, men det låg där som ett fjäll på marken, och så gick de bara ut och plockade. Och sa, ni ska plocka mat för dagen. Ni ska inte ta mer än vad ni behöver för dagen. Om inte det är sabbat, då får ni ta 2 dagars ranson. För att det kommer annars att förmultna. Gud kommer att få se för varje dag. Detta stivnackade folk som ständigt om och om igen glömde bort Gud. Knotade på Mose, klagade på Gud. Ah, vi hade det bättre i Egypten. Ska vi ledas ut för att dö här? Ja, och när de hade ätit mannat i kanske 25 år så kanske man, ja, de här fina korianderbröden som smakar sött som honung, alltså ljuvlig mat förmodligen, där blir en vardag i det också, och så klagar man. Trots att folket glömde Gud om och om igen, de gjorde sig avgudar i form av guldkalven, och de glömde bort sig och gick vilse i öknen på många sätt. Så trots att folket glömde Gud, så glömde Gud aldrig folket. Han försåg för varje dag. När de säger detta till Jesus att, och knyter an till den här berättelsen, så säger Jesus, ja, de åt. Och vi läste ju det inledningsvis. Men de dog i öknen. De fick mat som mättade för stunden. Men himlens Gud ska ge er mat som mättar för alltid, så att ni inte blir hungriga igen. Någonstans kan man den här frågan väckas i mig. Varför sökte folket upp Jesus vid det här tillfället? De hade inte förstått vem han var, utan de sökte Jesus utifrån vad de upplevde att han gav. Och de sökte honom inte för vem han var eller vem han är. När Mose har fått leda folket till befrielse och räddning, så blir det också en profetisk hälsning som sträcker sig fram i tiden, som pekar fram på Jesus. Och när Jesus han antyder till den här folkhopen att Gud ska ge er ett bröd som mättar, så ropar de, ge oss av det brödet. Och då säger Jesus, jag är det brödet. Jag är det brödet. Och det väcker på något sätt anstöt hos lärjungarna, så de börjar diskutera, va? Men är inte det han, Josef, son, snickaren från Nasaret? Josef och Maria, de känner vi. Hur kan han påstå att han i brödet som är givet från himlen? Och så började knotas bland folket. Och då är vi framme vid den texten där vi kastar oss in. För att ha Jesus inledningsvis talat om att människosonen ska ge det här brödet, så skruvar han upp och säger, jag är det brödet. Men nu så går han ännu längre. Äter inte ni det brödet som är mitt kött och mitt blod, så kommer ni inte att kunna leva. Och det väcker ännu mer anstöt. Va? Det är ju en väldigt grotesk text vi läser, om vi bara läser den utifrån ett mänskligt perspektiv. De hade inte förstått. Men det gör faktiskt att många av lärjungarna, inte några av de 12, men det står det att många av dem som hade följt Jesus en tid lämnade honom och sa, det här kan vi inte ta. Det här talet om att vi ska äta hans kropp och dricka hans blod. Och då tänker jag, när Jesus säger, jag är det levande brödet, så låter Johannes den här händelsen vara en anspelning också på det som Johannes senare inte kommer att ta upp, vilket de andra evangelisterna tar upp, nämligen när Jesus instiftar nattvarden, den heliga måltiden. Där vi kan läsa i de andra evangelierna hur likt vid brödundret Jesus tog brödet, han tackade, han bröt det och gav åt sina lärjungar. Han gav åt folket och det räckte till alla och blev över. Det är Guds hjärta. Också detta att Johannes citerar Jesus på ett sånt sätt och väljer att lägga tyngdpunkten här att vi ska äta honom. Förmodligen också med en tydlig koppling till det som tidigt blir kyrkans måltid och kyrkans stora mysterium och under. Denna kärleksmåltid där Jesus knyter sig själv till den här måltiden. Så han säger, när vi tar emot bröd och vin. Och här har vi olika stark och svag tro i vad som sker i nattvarden. Och oavsett vad vi tror så sker det som sker, tänker jag. Men min vilja till tro är att det är Jesus vi tar emot. Det är inte bara en symbolisk handling utan vi får ta emot Kristus. Och likväl som vi, när vi äter någonting så är det som att det förenas med vår kropp. Vi blir ett med Kristus. När Jesus han säger, äter ni inte den här måltiden så får ni inte evigt liv. Och då kan vi tänka, är den här måltiden frälsande så att ja, men vi tar bara den så är man frälst? Nej. Men det är en frälsande handling. Vi får ta del av levande Gud. Vi får ta del av förlåtelse. Vi får ta del av det himmelska. Gud delar gemenskapen från insidan med oss. Så han knyter sig till måltiden. Och därför... Jag har i min lågkyrklighet inte använt den där strofen som jag vill börja vänja mig vid att använda mer innan man säger att brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Nämligen trons, stort är trons mysterium. För det här är ett mysterium. Likväl som vi kan tala om dopet, vad Gud gör där, så kan vi också få tala om det andra sakramentet. Den heliga nattvarden. Men måltiden måste också, eller det här talet rättare sagt, måste också förstås utifrån det som också folket fick erfara innan de blev förda ut ur slaveriet i Egypten. Nämligen när Gud påbjuder det judiska folket och säger, ni ska slakta er ett lamm. Och ni ska tillaga det och äta det under natten. Man skulle äta lammet. Och så skulle man ta blodet och så bestryka det på dörrposterna. Och sen skulle man gå in där och hålla den här påskmåltiden. För att när dödens ängel skulle gå fram. Så när de passerade det här huset där blodet var bestruket på dörrposten. Så gick man förbi. Blodet räddade. Blodet från det här påsklammet. Där pekar det fram på det som Jesus kommer att göra. När han firar den sista påsken i jordelivet. Så som vi tänker jordelivet. Johannes döparen, han uttrycker ju detta över Jesus. När han döps och han börjar sin offentliga gärning. Se Guds lamm som borttager världens synd. Han är det lammet. Det slutgiltiga offret. Som alla andra offer tidigare har pekat fram emot. Och som fullbordar allt. Det är ju så Jesus själv uttrycker det. När han dör på korset. Det är fullbordat. Allt är i hamn. Så när tiden var inne att Jesus faktiskt skulle upphöjas som kung, det som han var rädd att folket skulle göra utifrån det här undret vid bespisningsundret på berget. När han blir upphöjd som kung så blir han upphöjd på ett kors. Och där hänger tavlan som manifesterar Jesus från Nasaret, judarnas konung. Och inte bara judarnas konung utan hela mänsklighetens konung. Hela universums konung. När han blir upphöjd som kung så blev det inte som den där härföraren, kungen som skulle befria folket med makt och så som vi tänker makt. Utan han gör det genom att ge sitt liv. Han blir slaktad. Hans blod blir utgjutet till syndernas förlåtelse. Och så är där en himmelsk plan som når sin fullbordan. Och får vi lov att tänka våra liv utifrån de här berättelserna, både i Gamla testamentet men också det här talet som Jesus har med lärjungarna och med folket. Att när vi i tro tar emot Jesus Kristus så kan vi nästan få tänka det som att vi får ta hans blod och stryka på våra livsdörrposter. Och våra liv förändras från att egentligen ha en dödsdom över sig. Men den kommer inte att bita. För blodet beskyddar. Från död till liv. Och så inbjuder också Herren att vi ska få ta emot honom. Om och om igen. I den måltid som kyrkan har förvaltat. Som ett heligt sakrament. Det är helt och hållet grundat. Förlåtelsen, upprättelsen är helt och hållet grundad i Jesu död och uppståndelse. Hans död på korset är den mest avgörande tillfället i mänsklighetens historia, skulle jag säga. Och han som säger, jag är livets bröd, alltså Jesus, Gud själv. Han har omsorg om våra jordeliv. Han har omsorg om det dagliga. Precis som han har haft genom historien och som han visar med att ge mannat, brödet. Han visade genom att låta vatten springa fram ur en stenklippa. Som Paulus han säger i första Korintherbrevet, den där klippan i öknen, det var Jesus Kristus. Mitt i ökenvandringen, långt innan han var född. Gud förser och har omsorg. Men, och därför kan vi få be till honom, och så, men vi får också ställa oss den där frågan. Varför söker vi Jesus? Söker vi honom för vad han ger? Eller vad vi önskar? Eller söker vi honom för vem han är? Den är relevant, den frågan. För någonstans skulle vi ska fortsätta att be om fred och vi ska fortsätta be för sjuka och där det är nöd och ha omsorg på alla sätt. Men om jag tänker ibland så här, om Jesus inte skulle göra ett enda ingripande till så är det ändå nog. Att Jesus har dött och uppstått, det är nog. Vad mer kan jag begära, om jag nu kan begära något? Vad mer kan jag önska? Jag kan önska mycket mer, men det allra viktigaste är redan gjort och fullbordat. Och det handlar om mat som inte bara mättar för dagen, en tillfredsställelse som snart kommer att sydas ut, utan det är mat som mättar in i evigheten. Vårt hemland. I gemenskap med Gud. Jesus han säger just så här, och han säger på liknande sätt till kvinnan vid Sykars brunnar när han talar om det levande vattnet. Den som dricker av det här ska aldrig mer törsta. Den som äter det här brödet ska aldrig mer hungra. Och det tänker jag är evighetsperspektivet. Samtidigt kan vi få hugga tag i en strof från Jesus Syraks vishetslitteratur i apokryferna. Där också Guds hjärta lyser igenom. Det är nästan som att Jesus skulle kunna säga så här. De som äter mig hungrar efter mer. Och de som dricker mig törstar efter mer. Och få smak på Jesus och bara säga, jag vill ha mer av dig. Få smak på vad den helige ande gör i våra liv och i våra situationer. Jag vill ha mer av dig. Få smak på livet som ges ifrån levande Gud, från himlen. Jag vill ha mer av dig. Jag vill söka dig för vem du är i första hand. Inte i första hand för vad du ger. Men så får vi känna Gud som en Gud som verkligen vill ge allt. I detta evangelium får våra liv vara grundade. I detta evangelium så får vi leva våra liv inför Gud. Precis på något sätt sådana de är. Och där i ges också erbjudandet om förlåtelse och upprättelse. Tröst och nytt hopp. Så därför, mina vänner, vill jag inbjuda dig att om du vill stå upp eller om du vill falla på knä eller sitta på stolen. Gud hör din bön, men vi ska få be och lägga av det som tynger och det som skaver i våra liv i vår gemensamma syndabekännelse. Låt oss be.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.